Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Solen stiger upp om ett tag i alla fall när vi går mot ljusare tider allt vad det lider. Och jag sitter här med dig, Linnea Rönnqvist.
Hallå!
God morgon, vad vill du prata med lyssnarna och mig om idag?
Idag så önskar jag få prata om att Alabamas högsta domstol i en väldigt uppmärksammad och kritiserad dom har beslutat att embryon har samma juridiska status som födda barn.
Ja, önskan uppfylld. Du kommer att få prata om
Tack.
Det. Jag kommer att prata om kriminalvården. Det råder ju lite kris där. Jag vet inte hur insatt du är det, Linnea.
Man ser ju små rubriker här och där.
Mer ska du få veta. Det kom lite dåliga nyheter igår. Bra för intagna som vill begå brott från cellen, men dåligt för i princip alla andra då.
Just det.
Sen tänkte jag ta lite om ny ADHD-forskning också. Var det så fel egentligen med en liten släng av det när vi var jägare och samlare?
Så pass.
Ja, spännande experiment har genomförts
i
USA.
Ja.
Sen blir det gäst också. Andreas Granat kom ju hit. 2 år sedan på lördag är det, ursäkta, sen Rysslands anfallskrig startade då mot Ukraina. Mm. Och vi ska prata med Andreas om den senaste utvecklingen. Det har ju varit hårda strider allt jämt och det verkar som att Ryssland har någon slags momentum nu då.
Ja, man har fått den känslan
lite grann. På slagfältet. Ja, vi ska reda ut med Andreas lite grann hur det ser ut och vad som är senaste nytt kring det. Sen blir det bakvagn.
Ja!
Linnea, berätta något. Berätta.
Du, jag ska berätta för dig att det blir första delen i Nyhetskovens Sprillans nya kurs.
Ja!
Jag är så peppad på
underbart.
Detta. Du har till och med hjälpt mig göra en jingle.
Ja, har du lagt in där eller?
Den har jag lagt in.
Bra,
självklart. Jag har förberett allt för den här kursen. Det blir också en rapport från TikTok. Senaste snackisen.
Ja, det är ju det jag behöver.
Precis. Och sen så ska jag också följa upp lite grann det här som jag var lite taskig med för några veckor sedan om att barn inte kan klippa med sax och så vidare. Eller göra kullerbyttor.
Kan de det nu?
Svar nej.
Nej, svar
men
nej.
Åtgärder vidtas.
Spännande. Ja, jag ska prata lite om att Johan Persson har reagerat på svenskarnas drickesvanor. Han tycker inte det är en realistisk nivå, alltså var alkoholråden ligger.
Nej,
de ser
nej,
ut.
Just det.
Det ska vi prata lite om. Och så lite andra grejer också. Israels bidrag i Eurovision är ute nu och det har ett budskap i sig, tror man i alla fall, baserat på titeln.
Aha.
Ja, hela låten är inte ute, men vi återkommer till det. Det blir lite det ena och det andra helt enkelt. Annars så tyckte vår producent att vi såg ut som två anställda på klädföretaget Koss idag.
Exakt. Just, vi kan ju säga det eftersom att det finns ju en massa andra affärer också man kan handla på.
Jag vet, men det var det hon använde. Man pratar i radio och pratar live så tror man ibland att man är i Sveriges Radio, men det är vi inte. Så nej, vi kan inte nämna ett företag.
Det kan vi.
Vi är inte
faktiskt
sponsrade av dem.
Nej, det är vi inte.
Men vi kan nämna dem.
Min
ändå.
Min skjorta är inte köpt där, vill jag bara vara tydlig med att säga.
Ja, ah, okej.
Okay. Är din del?
Nej. Den är inte. Fast nej, men det var den kan vara från den koncernen.
Ja, just det. Jag har ingen koll på koncernen. Men det var väl kul att få höra.
Ja.
Att vi såg lite, liksom, hon menar ju att vi såg lite piffiga ut.
Ja, absolut. Jag var ju motsatsen till piffig igår då. Så nu har jag liksom, nu är jag på rätt väg igen. Ja. Inte för att jag har som mål att vara superpiffig, men man vill ändå känna sig bekväm.
Man vill ändå röra sig på skalan. Ja. Man vill inte bara vara nere.
Så är det.
Men en annan grej som vi inte ens har nämnt, som ändå är en ganska stor grej, det är att våren har kommit.
Ja.
Det måste vi ändå tala lite om.
Ja, men precis, jag nämnde ändå att första tranan hade kommit, tror jag, till Hornborgarsjön var det väl. Var det nya typ i förrgår som jag pratade lite grann om igår då. Vad är det nu då?
Nej, men nu är det att våren officiellt är här, igår kväll.
Den meteorologiska då? Eller?
Den meteorologiska.
Det brukar ju vara det så här års.
Precis. Nu sökte jag på våren på gp.se. Jag fick noll träffar.
Jag minns att vår...
någonting är det som har gått fel. Men det är i alla fall så.
Ja, vår andra president Carl gjorde ju någon sorts gräv på det här förra året som jag tyvärr lite har glömt vad det bestod. Det var, han har ganska mycket tid på det.
Ja, det gjorde han. Men det var ju för att P3 tror jag det var, om jag inte minns helt fel. De kolade ju det för tidigt.
Just
så de la ut typ på Instagram så, nu är det vår. Och så var Carl så, vänta lite här nu.
Ja.
Det är det väl inte alls. Har dygnsmedeltemperaturen verkligen legat mellan 10 och 15 eller vad det nu är i 7 dagar i sträck? Morgon och natt och kväll.
Peter Nyheter granskaren, Carl Jansson.
Det var något sånt. Men igår kväll så kom siffrorna liksom in från mätstationen. Och då, för det kan ju tidigast, okej. Okay. Jag drar det lite kort bara.
Jag drar det lite kort versionen av meteorologisk vår.
Ja, det kan ju tidigast bli vår igår. Det var liksom första möjliga gången. För att man börjar mäta från 15 februari. Och då ska det vara i en 7-dagars period ska det hålla sig inom en viss temperatur.
Men det där med 15, det är, liksom, det är bara något man har bestämt.
Ja,
liksom.
Det är väl något de har bestämt på SMHI för att vi kan ju fan inte ha vår i januari har de väl tänkt.
Nej, det går bara inte.
Det går faktiskt inte. Så att då har de
klimatförändringar eller ej, det går inte.
Nej, det är inte vår. Det är bara 22 grader och sol.
Det funkar inte med vår schemaläggning.
Nej, det går inte. Vi blir så överrösta. Men det är vår i alla fall. Ja. Men det kommer inte kännas som vår än på ett tag, sa SMHI faktiskt också, läste jag.
Nej,
det kommer vara lite regnrusk.
Ja, det är ju redan sånt aprilväder fram och tillbaka som fan. Men vi kan ändå falla på ett intellektuellt plan liksom glädjas åt att det faktiskt är enligt på pappret våren här. Mm. Jag började sjunga våren här, så kom jag på att det är julen här heter det. Men jag skulle sjunga så våren är här på pappret.
Men om våren börjar komma kring jul om några år, då är ju den låten toppen.
Perfekt. Du har min rygg.
Jag räddar dig.
Du är där för att fånga mig när jag faller. Och det uppskattar jag. Nu undrar jag en helt annan sak. Och det är vad du har för erfarenheter av kriminalvården?
noll på ett personligt plan.
Hur insatt är du liksom i situationen i kriminalvården då?
Ganska lite insatt, men att jag någon gång har du vet, sett en sån video på hej, så här ser det ut i en cell. Typ.
Okej, det har du ändå gjort. Det är nog fler än, mer än vad man kan säga om de flesta, tror jag.
Ja, men jag tittar ju på allt videomaterial från myndigheter, höll jag på att säga.
Det gör du ju i och för sig, ja. Nästa fråga då. Kände du till exempel det här?
Intagna ska ju inte komma ut på internet. Punkt.
Ja, men det i alla fall typ när de är, liksom, har vissa restriktioner och så.
Ja,
då, men det är väl, då känner jag till det.
En princip man kan liksom föreställa sig nästan
absolut.
Att de vill vara tydliga kring att de inte ska sitta och surfa runt då.
Mm.
Därför blir det extra dumt nu när det visat sig att intagna ändå lyckats ta sig ut i webbmiljön på ett lite oväntat sätt.
Intagna på fängelser och häkten runt om i landet har kunnat få tillgång till internet via tv-apparater.
Via de så kallade smart-tv-apparaterna i cellen.
Inne i cellen?
Inne på den egna cellen.
Då kan man ju surfa runt hur mycket som helst.
Visst, fri surf på cellen.
Men för det var det som slog mig precis, att jag har också en smart-tv hemma. Mm. Och jag har försökt använda internet någon gång på den. Mm. Det tar ju en evighet.
Ja.
Man ska klicka sig så till www.blablabla.
Ja, det kanske inte, man sitter och bedriver avancerad ransomware-attacker från cellen.
Nej, jag
med
hade
den
ju,
smart-tvn.
Nej, jag hade ju aldrig kunnat liksom klara av att förbereda en sändning på en smart-tv.
Nej, det hade du inte. Och jag tror inte riktigt det är det som de har försökt göra där inne på svenska fängelser heller. Men det är P4 Västernorrland i alla fall som har grävt fram detta och rapporterar om det. Och det här betyder då att de har kommit åt internet via tv-apparaterna, att de i praktiken kunnat fortsätta begå brott inifrån svenska fängelser då. Detta trots att...
Intagna ska ju inte komma ut på internet.
De ska ju inte det.
Nej.
Punkt slut. Det var Mikael Leitinen som sa det, sektionschef på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning, när han pratade med P4 då, och han förklarar vad det är som har hänt.
I det här fallet så rör det sig om moderna tv-apparater som har en inbyggd funktion som gör att det är möjligt att ta sig ut på nätverk av olika slag. Den funktionen är naturligtvis avstängd och nerlåst i våra tv-apparater normalt sett. Men här har intagna hittat en brist som de har kunnat exploatera på vissa tv-apparater.
Mm. Vad är det för brist, undrar
man? Ja, det får vi inte riktigt svar på. Det vill man inte riktigt berätta. Men,
kan det vara vi har glömt och stänga av funktionen?
Alltså han säger ju ändå att de har stängt av funktionen. Ja. Så om det finns någon sån browser-grej kanske de har stängt av det. Men du vet, man sitter, om man har mycket tid på rummet också.
Ja,
sitter
då
och
hade jag
med
testat
kontrollen.
Alla knappar.
Ja, då kanske man hittar typ en webbläsare i en annan app.
Just det.
Nu gissar jag bara. Mm. Men på något vänster har de lyckats
eller
ta sig ut.
Eller på-knappen för funktionen.
Ja, kanske typ att man går in i inställningarna på tvn. Ja. Jag vet inte, vi kan bara spekulera i det. Men plötsligt så var de bara ute där och surfade på nätet. Liksom. Mm. Och det öppnar ju upp möjligheter för att de i praktiken då skulle kunna bedriva brottslighet och liksom kommunicera med folk. Man får inte göra det nödvändigtvis i fängelset med, om man är nätverkskriminell. Mm. Då vill man ju inte att de ska ge sig ut på det globala internetnätverket.
Nej, precis. Då kan man ju liksom fortsätta sitt jobb inom citationstecken därifrån.
Precis. Och de kan heller liksom inte utesluta att det här har skett på svenska häkten heller då. Och där kan man ju också tänka sig att det kan vara extra viktigt, eller extra viktigt, men viktigt i alla fall att man inte kommunicerar med andra liksom innan typ en rättegång, så man inte snackar ihop sig och sådär. De vet att det här har utnyttjats på anstalter, men de vet inte säkert att det har använts till att bedriva kriminell verksamhet då.
Nej.
Men det ska man utreda.
Det kan ha hänt på anstalter av klass 1. Vi tar det säkra för det osäkra, eftersom det här är någonting som vi ser väldigt allvarligt på. Så vi byter ut överallt.
Ja, så det kan ha hänt till och med på de högst säkerhetsklassade fängelserna då. Och nu ska man byta ut och ta väck alla de här tv-apparaterna där de har funnits.
Vad ska de då liksom köpa gamla tv-apparater?
Jag vet inte om det är såna tjock-tvs från förr liksom. Jag hade en sån på mitt rum som var liksom, vad då, 30 cm bred. Jag kan inte det här med tum och sånt.
Jag hade en sån också.
Mm, på rummet, en sån liten. Innan det hade jag min mormor och morfars gamla tv som var enorm. Alltså jag tror inte man kan ha den i en fängelsecell för att man skulle kunna slå ut dörren med den. Men den är så robust.
Du kan inte ens få in den genom dörren.
Nej, och om du skulle det, alltså den är så jävla kraftig liksom. Så det är som en murbräcka.
Var den liksom grå?
Nej, den brun.
Brun
alltså sån träpanelsimitation. Liksom. Ja.
Oj, wow.
Ja, det var en fin gammal apparat. Men i alla fall då, man ska byta ut dem och ha några andra apparater istället. Och ja, det är liksom det om den nyheten. Men generellt så har det varit lite av en debatt om kriminalvården, åtminstone på Twitter. Typ den senaste tiden, om att vissa tycker att så här, de har det lite bra där inne, tycker vissa.
Ja.
Jag vet inte om du minns i julas när det var en matsedel.
Jo, just det, julbord och någon slags nyårsmeny har jag för mig.
Ja,
kanske,
precis. Som folk reagerade och tyckte så här, bara, ska de få så god mat? Här sitter jag med liksom bullens pilsnerkorv och surar medan sitter i kriminalvården och får ett kalasjulbord.
Ska jag sitta här och sura verkligen?
Ja, precis. Ja. Jag sitter inte ens inne liksom. Och ja, men lite sådär, den stämningen. Vår producent Emily var också så lite missunnsam för att hon själv inte ens har en smart-tv.
Nej.
Så reagerade hon på då. Jag hade ju själv inte tv överhuvudtaget.
Nej, du hade ju inte det. Nej. Det var ju en nu har jag, när jag förstod det.
Ja, jag hade dock min frihet eftersom jag inte begått några brott då.
Just det.
Men i alla fall, något av en skandal var detta med tv-apparaten inom från kriminalvården. Och liksom, som sagt, det råder ju något av en kris.
Mm.
Förra veckan så gick man upp i stabsläge, meddelade kriminalvården. Det har inget att göra med de här smart-tv-apparaterna.
Nej.
Mer än att det är samma myndighet då som har liksom ansträngning, som jobbar med problem man har liksom, som är ett pressat läge generellt. Men det här pressade läget i stort för kriminalvården har kanske framförallt att göra med platsbristen. Det börjar bli trångt på svenska fängelser.
Takten och förändringarna i de kriminalpolitiska reformerna och för den delen också polisens effektivitet när det gäller frihetsberövande och så går i en väldigt, det är ett väldigt högt tempo.
Säger kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren till SVT. Polisen är för bra helt enkelt.
Mm-hmm.
Ja. De sätter dit för många samtidigt som vi alla vet att det är tuffare tag där ute mot kriminella.
Exakt, längre straff också.
Längre straff, fler ska byras in och längre, och för att möta det här har man gått upp i stadsläge då, som stabsläge då, som man säger.
Betyder det att ni kan trolla fram fler platser?
Det undrade man i Studio 1 i förra veckan. Betyder det att ni kan liksom bara trolla fram nya platser?
Om det svaret var ja.
Ja, man tänker ju sig att det inte är det, va? Svaret är ja, men Studio 1 liksom, de gav sig ändå inte riktigt där.
Kan ni trolla fram fler platser?
Nej, vi kan naturligtvis inte trolla.
Alltså, vad gör ni?
Kan ni trolla fram fler platser?
Nej, vi kan naturligtvis inte trolla.
Naturligtvis kan de inte trolla, svarar Martin Holmgren.
Vad skönt ändå att veta.
Kan ni trolla fram?
Kan ni trolla? Jag är lite oskyldsklippt av mig, men de frågade det flera gånger. Det var tydligt att de hade förberett den frågan så att de kan trolla fram dem. Men naturligtvis kan de inte trolla på kriminalvården.
Nej.
Det hade ju löst problemen. Så.
Det hade löst hur många problem som helst. TV-apparaterna och allting.
Däremot så kan det betyda då att man tar till okonventionella metoder. Det kan handla om dubbelbeläggning, alltså att man knör ihop fler fångar.
De får bli sambos. Yta.
Precis, de får bli sambo. Kulbo. Och man använder andra typer av utrymmen. Vad kan det vara för utrymmen då?
Det är sådana utrymmen som vi fram till idag har tyckt varit olämpliga att...
Ja, olämpliga utrymmen rakt av. Det kan vara, det är lite svårt för dem på P1 där att få veta exakt vad det är för utrymmen. Men det kan handla om sådana som är större än 6 kvadratmeter. Det måste de vara alltså, så det kan inte vara vilken skrubb som helst.
Nej, just det.
Men de kan ändå vara ganska, de kan ändå vara liksom 7 kvadratmeter då.
Mm.
Så det kan vara ganska små ställen, och han säger då, generaldirektören här, att man gör saker nu som man inte skulle gjort för 4-5 år sedan, för man måste anpassa sig då.
Sen måste vi ju följa antitortyrregler, och vi måste se till att det är liksom mer rimliga förhållanden för de intagna.
Mm. Nu är man ändå där och liksom tassar på tortyr.
Ja, det kändes... jag blev lite förvånad.
Det säger ändå någonting om situationen. Att man måste vara vaksam så man inte begår tortyr.
Ja, verkligen.
Och bryter mot olika konventioner och så.
Vi har kommit en bit från julbordet nu.
Det kan man säga, ja, precis.
Och smart-tv-apparaterna.
Verkligen. Så vi har en ansträngd situation i kriminalvården, kan man ju säga helt klart. Läste nu i veckan att Leif G.V. Persson varnade för att det kommer ske allvarliga fängelseupplopp. Så som situationen ser ut, också då för att man har ett stort så kompetenstapp inom kriminalvården.
Mm.
Alltså att folk inte pallar att jobba kvar där.
Nej.
För att det är så jobbigt, helt enkelt. Det är inte bara GV som flaggar för det här med upploppet, utan även facken då, som kanske är en tyngre instans egentligen.
Ja,
men GV är ändå GV.
Mm.
Det har också rapporterats om att terrorhotet kan öka i Sverige när det blir svårare att separera fångar, typ att extremister hamnar med gängkriminella.
Nej, det tycker inte jag låter bra.
Ingen bra kombination, ingen vill ha det så. Ansa Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotsbedömning, lyfte det här nyligen då, att terrorhotet kan öka som en konsekvens av detta. Och då har vi redan en överbeläggning så som det är nu då. Mm. Och man bedömer att det där blir värre med den saken, eftersom att fler kommer dömas till fängelsestraff i framtiden, då är prognosen. Men nu ska de i alla fall inte komma ut på internet via tvn längre. Isabella News Persson är på väg fram till mikrofonen och nu är hon framme. God morgon, Isabella.
God morgon.
God morgon.
Hur är läget?
Det är bra. Är det? Hur är det med?
Jo, det är fint. Bra, det är fint. Det är trevligt att få ha det här, för då vet man att man ska bli uppdaterad på nyhetsläget.
Så är det.
Jag låter dig därför ta vid nu. Varsågod.
FN pausar matleveranser till norra Gaza. En representant från FNs livsmedelsprogram har kallat det omöjliga beslutet, men man har ändå tagit det efter att de flera gånger den senaste tiden både blivit beskjutna och plundrade. Jonathan Fowler, talesperson för FN-organisationen UNRWA, säger att det i första hand handlar om människor i ren desperation, där maten inte allt för ofta äts direkt på platsen. Samtidigt pågår ju också Israels offensiv och flera organisationer har varnat för svält i området. Ett så kallat kräklarm kom in igår efter att två män och två barn börjat kräkas samt uppfattat ett tryck över bröstet efter att ha vistats i ett trapphus i Upplands Väsby. Det blev ett stort pådrag. Polisen spärrade av platsen och kemdykare gick in i byggnaden i väntan på provtagning. Men räddningstjänsten kunde inte hitta något och när provsvaren väl kom visade det sig att personerna var sjuka. Avspärrningarna hävdes och fallet hanteras nu istället av sjukvården. Sri Lanka är i ekonomisk kris och dras med bland annat flera oljeskulder. Men nu ska man betala av dem med hjälp av te. Det handlar om ett bytesavtal med Iran som tecknades redan 2021, men som på grund av den ekonomiska krisen i Sri Lanka försenats. Men nu har man exporterat te värt 20 miljoner dollar till Iran. En liten avbetalning om man ser på den totala skulden på 251 miljoner dollar. Men det verkar också vara en affär som båda är nöjda med, då Iran, som är hårt sanktionsdrabbat, får te utan att använda upp knapp hård valuta.
Ja, de hatar ju inte te i Iran direkt, va?
Nej, populär te
har jag förstått.
Nu.
Mm, och från Sri Lanka också, ja.
Det känns som att det är lite premium-te.
Ja, det är ju lite som Ceylon-te. Ja. Lite lyxigt så, lite dyrare än Earl Grey. Ja. Kanske man tar liksom till helgen och unnar sig några påsar
Ceylon. Det är inte lika basic.
Nej, eller hur? Nej. Det finns många dåliga teer.
Det finns det verkligen.
Jag har aldrig druckit Ica Basics.
Inte jag heller,
det är kanon. Isabella, du är kanon. Tack så länge. Vi hörs.
Alltså, får man verkligen göra så som du gjorde just nu, att man ropar typ en rolig sak och sen drar man upp reglerna?
Nej, det är lite
taskigt. Och så ska jag
faktiskt
börja prata.
Ja, nej, men jag ska bättra med det. Ja, men ibland måste jag få bara leva
absolut
mitt bästa liv också.
Absolut. Vi ska till USA nu.
Vilket innebär att ropa konstiga saker.
Exakt. Ja. Och sen liksom hets dra upp reglerna.
Ja.
Vi ska till USA.
Ja.
Alabamas högsta domstol har beslutat att embryon, även om de är frusna utanför livmodern, ska betraktas som barn.
Okej, det kanske förändrar en del.
Ja, det finns vissa saker som tyder på att det kan förändra en del. Vi återkommer till det. Mm. Men det handlar alltså då om att, eller det innebär att embryon som man liksom planerar att använda i IVF skulle kunna, eller också kan räknas som barn, enligt det här nya beslutet då.
Okay.
Det har väckt starka reaktioner. Mm. Både i USA och resten av världen. Och det är då, inte minst, läser jag i Joakim Hulterströms artikel på gp.se, eftersom då en stor del av domarnas argument bygger på bibliska tolkningar.
Så där, ja.
Så är det. Ska vi ta en liten recap på IVF och provrörsbefruktning först, tänker jag?
Inte på Bibeln, nej.
Nej, inte på Bibeln. Mm. Gamla testamentet. Okej.
Okay. Ja. God said unto Abraham, kill me a son.
Det får man tyvärr fixa själv. Ja. Men IVF i alla fall, det är ju så då att man plockar ut både ägg och spermier. Mm. Och så sker själva befruktningen då utanför kroppen.
Just det.
Sen så odlar man de här embryona i ett labb och så sätter man in dem i kroppen igen.
Mm.
Och då är det ju också vanligtvis så att man odlar flera stycken.
Just
så att det är inte nödvändigtvis så att det funkar på första försöket.
Nej.
Och det här föräldraparet kanske också vill ha fler barn.
Så kan det vara, ja.
Så det kan verkligen, det är ganska vanligt att man tar ut flera stycken. Liksom. Och det här beslutet då i Alabama, det kommer inte från ingenstans, liksom ur luften, utan det handlar om ett rättsfall om vållande till annans död.
Okay.
Som utspelade sig då på en IVF-klinik 2020. Mm. Och det här är liksom en ganska märklig händelse. Men det var i alla fall så att en patient hade då gått in i frysrummet där den här kliniken förvarade embryon.
Mm.
Patienten hade plockat upp några embryon från en frysbehållare.
Mm.
Och sen den utrustningen då som personen lyfte i, den var ju väldigt kall.
Ja.
Så då fick liksom den här personen köldskador på händerna, släppte taget om utrustningen och embryona förstördes.
Vilken bizarr historia.
Jag vet. Mm. Det känns ju helt vansinnigt nästan när man hör den. Men efter det här då i alla fall så var det tre föräldrapar som ville få prövat om den här händelsen kunde räknas som vållande till annans död.
Mm, okej, okay. Eftersom... för man räknar embryona då som...
Ja, men det var det. Ja, det var det de liksom ville undersöka, för de kände väl att så här kan det väl inte riktigt gå till.
Nej.
Så kan man väl inte göra ostraffat, gissar jag, kanske att de tänkte. Mm. Så då ville de i alla fall få det prövat, och det fallet är det nu då som har tagit sig hela vägen till Alabamas högsta domstol.
Okej.
Och då har beslut kommit, och de har slagit fast att då även ofödda barn, citat, lokaliserade utanför en biologisk livmoder vid tiden för dödandet, slutcitat, är att räkna då som vilket barn som helst.
Okej, så bara, så jag hänger med nu, så att om man liksom tar ut, om man har typ 7 embryon då, alltså bara höftar jag den siffran då, för man behöver flera försök liksom för att en IVF ska lyckas, och de som inte man lyckas då befrukta. Det skulle och liksom...
Alltså ett embryo blir det väl, om jag inte har helt fel, när det är befruktat.
Ja, men precis. Ja. Men det, de som inte lyckas, så, ja just det, då betraktas det som liv. Ja, men det kan få sådana, om det är lagstiftningen, så får det helt revolutionerande konsekvenser.
Exakt, precis.
Det är bara dit jag försöker komma.
Ja, exakt.
Och utan att snava på hur en IVF-behandling går till.
Ja.
Vilket jag inte lyckades så bra med.
Men, nej, precis. Men det är alltså då ett liksom fryst embryo i en behållare på den här kliniken har samma juridiska status då som ett foster eller ett fött barn.
Just det.
Så är det. Och det här har ju då liksom väckt en del kritik som jag var inne på. I beslutet så hänvisar de här domarna då bland annat till Bibeln. Och även tolkningar av kända historiska teologer.
Jaha.
Som till exempel då 1600-talets Petrus van Maastricht och 1200-talets Thomas av Aquino. För att liksom underbygga sina argument.
Det är så speciellt där när man slås av att USA liksom ur vissa aspekter kan förefalla vara någon sorts teokrati. Typ.
Ja.
Att det är ett väldigt stort land. Det är väldigt olika från stat till stat.
Ja, exakt. Och det har ju också väckt mycket kritik. Det här. Att man just har använt Bibeln.
Ja, ja.
Och domstolen skriver då bland annat i sitt utlåtande då att mänskligt liv inte kan förstöras utan att väcka vreden hos en helig gud som ser förstörelsen av hans avbild som en förelämpning mot honom.
Detta är alltså ur högsta domstolen.
Alabamas
ja. Mm. Men ändå.
Det är det. Och de skriver också att detta är lika sant då, det föregående som jag läste, detta är lika sant om ett ofött mänskligt liv som allt annat mänskligt liv. Även innan födseln bär alla människor Guds avbild och deras liv kan inte förstöras utan att sudda ut hans härlighet.
Aha.
Mm. Så att det är ju liksom ja, det verkar ju, i en svensk kontext så känns det ju lite främmande.
Ja, att men också hur den amerikanska detta. Så
jo, det, ja, absolut.
Ja, bland många då förstår man ju. Ja, ja, nej, men absolut.
Absolut. Och Alabama är då en av 21 delstater i USA som har då förbjudit eller kraftigt begränsat rätten till abort efter att högsta domstolen då för hela USA rev upp det här Roe versus Wade.
Ja, det minns man ju. Mm.
Vi ska inte gå in liksom i detalj på det, men det var ju ett domstolsbeslut då från 70-talet som liksom säkrade aborträtten på en högre nivå i rättssystemet. Och Dana Sussman, hon är då vice vd för organisationen Pregnancy Justice. Hon säger till CNN då angående det här beslutet i Alabama att det här är en del av en lång och strategisk marsch mot att befästa idén om personstatus för foster, som är själva kärnan i att kontrollera gravida personer, deras beslut och deras födslar. Så hon är ju kritisk då.
Nu kommer en sån här kanske lite jobbig fråga. Jag vet att du inte liksom är expert på så konstitutionell juridik i USA eller typ Alabamas lagstiftning för att du har läst liksom några artiklar om högsta domstolen där. Men det här måste ju i praktiken göra det omöjligt att genomföra IVF.
Det, liksom. det finns kritiker som ifrågasätter faktiskt om det ens kommer att gå och ha IVF i framtiden i Alabama.
Ja, för det är det man tänker sig då om man ska liksom för utan att riskera att bli dömd för våldande till.
Ja. För de kritiska rösterna liksom säger då är ju att om då ett fryst embryo räknas som ett barn, måste de här klinikerna då hålla dem nedfrusna för alltid.
Ja, precis.
Om till exempel, om det lyckas på första försöket, eller om det här paret bestämmer att vi vill inte ha fler barn.
Nej,
och så har man
inte
ändå
ha
de här,
sju barn.
Nej, precis. Och så har man ändå de här embryorna
kvar liksom.
Ja, ska man ha dem då liksom där?
För alltid.
För alltid.
Ja. Det blir nog ganska, alltså man bara ser det ekonomiska perspektivet, det är ju privata kliniker i USA mycket, misstänker jag, så det blir ganska dyrt. Liksom.
Precis.
Alltså bara en sån sak kan göra att det blir omöjliggörs också. Liksom.
Ja, exakt. Ja. Och det finns också röster som har höjts då om att så här, ja men om en provrörsbefruktning misslyckas då, kan man döma kliniken på något sätt?
Just det. Ja, det väcker ju väldigt mycket komplicerade frågor, helt klart.
Exakt. En av domarna då i Alabamas högsta domstol motsatte sig det här beslutet. Greg Cooks. Och han skrev så här, han är inne lite på samma spår, han skrev så här efter beslutet då. Ingen rationell medicinsk leverantör skulle fortsätta tillhandahålla tjänster för framtagning och underhåll av frysta embryon med vetskap om att de måste fortsätta underhålla sådana frysta embryon för evigt eller riskera bestraffningen av ett skadeståndsanspråk enligt lagen om vållande till annans död. Så han är ju inne på spåret att så här, okej, men då är det här nog slutet för det här i Alabama i alla fall. Nikki Haley, Trumps utmanare i valet till presidentkandidat för republikanerna.
Ja.
Hon har gått ut och sagt att hon stöttar det här beslutet.
Aha.
För mig är embryon barn, säger hon, men understryker samtidigt att det är mycket känsliga frågor.
Jo, okej. Okay. Men där jag ändå har en
där
tydlig åsikt.
Där hon ändå har bestämt sig och stöttar dem. Ja.
Trump har kanske inte uttalat sig nu.
Inte vad jag har sett.
Nej.
Men och experter då i USA som jag var lite inne på, de har liksom flaggat för att det här beslutet också kan öppna då för att man, ja, men för att det sker fler inskränkningar på vad man kallar då reproduktiva rättigheter över hela USA. Om det nu är så att flera, alltså andra delstater, går efter Alabama det här liksom beslutsfattandet. Så där är vi just nu. Alabamas högsta domstol har alltså då beslutat att embryon, även utanför livmodern, har samma juridiska status som födda barn.
På lördag, Linnea, så är det 2 år sedan som Ryssland inledde sin invasion av Ukraina och striderna pågår i full kapacitet allt jämt. Vi har hört nu under veckan veckan om ryska framgångar då i kriget där man verkar ha någon slags momentum. Och vi ska prata mer om det här om en liten stund med Andreas Granat från utrikesredaktionen om vart man står i kriget nu. Finns det någon liksom lösning i sikte? Hur uppmärksammas det här att det är 2 år som har gått sedan det brakade loss? Häng kvar, Andreas är med oss om en liten stund. Nyhetsshowen torsdag 22 februari, Linnea Rönnqvist, Kalle Berg i studion. På lördag har det gått hela 2 år sedan nu då, tiden flyger, sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Och sedan dess har ju kriget rasat utan några fredsförhandlingar i sikte så som det ser ut. Men hur går det för Ukraina just nu? Man kan ju få intrycket i rapporteringen av att momentum har vänt till Rysslands fördel senaste tiden. Hur ser det ut med stödet? Sverige har chippat in nyligen. Hur ser det ut framåt? Och varför har den här staden Avdiivka, så svårt att uttala, hamnat i fokus senaste tiden? Det här ska vi prata om nu med vår kollega på utrikesredaktionen, Andreas Granat. God morgon, Andreas.
God morgon, god morgon.
God morgon.
Du, årsdagen, om vi börjar i den änden av kriget då, eller invasionen, är på lördag. Betyder det här någonting? Uppmärksammas det på något sätt? Eller?
Ja, det blir väl ett ökat fokus kan man säga. Vi skriver ju om det till exempel, har lite saker på gång. Ukraina har hamnat lite i skymundan här av Gaza-kriget. Det senaste faktiskt fått mindre uppmärksamhet. För ukrainarna själva så tror jag mer det är bara en ovälkommen påminnelse om att det har varit krig länge nu. Och det för med sig stora förluster. Det är tufft och det finns inget slut i sikte just nu, så folk börjar nog bli ganska trötta och det är påfrestande att leva i den här situationen så länge.
Ja, det är ju liksom ingen dag för någon att fira. Så det kanske är svårt att liksom uppmärksamma det på något sätt.
Precis, årsdag låter ju nästan positivt, men det här är ju inte det.
Nej. Men hur ser, vad kan man säga om liksom situationen just nu i kriget? Vad är de senaste rapporterna?
Ja, men Ryssland har ju faktiskt tagit tillbaka initiativet här nu efter en period då det gick, såg ut att gå ganska bra för Ukraina, sen så avtog det lite grann. Det gick inte så bra som man hoppades med motoffensiven. Och nu, speciellt eftersom stödet från USA har stannat av helt och hållet, så har man en ganska stor ojämlikhet. Ryssland kan skjuta mycket mer med sitt artilleri till exempel än vad Ukraina kan. Skjuter Ryssland 10 skott så kanske Ukraina kan svara med 2. Det är ungefär där vi har förhållandet där. Så Ryssland har liksom initiativet nu och har ju tagit över den här staden som du var inne på, Avdiivka.
Ja, och varför har du pratat så mycket om den? Alltså det ortsnamnet har man ju sett väldigt mycket senaste veckan.
Ja, men det har varit strider där väldigt länge, för Avdiivka ligger väldigt nära Donetsk, staden Donetsk.
Just det.
Som ju Ryssland har ockuperat. Och som man såklart gärna skulle vilja använda mycket mer, för det är en stor stad. Men eftersom att Ukraina har haft Avdiivka så har det hela tiden varit ett störningsmoment, att man inte riktigt har kunnat utnyttja staden så mycket som man vill. Och därför har det varit viktigt för Ryssland att få bort Ukraina och för Ukraina att behålla staden. Och det har ju varit ett sånt där, lite som Bachmut var för drygt ett år sedan blir det väl. Där Ryssland har lidit jättestora förluster, Ukraina också. Men till slut nu så har man, i Bachmut så höll man ju ut väldigt länge och fick kritik för det, för det fanns inte någon lika uppenbar fördel med att ha just Bachmut liksom. Vissa säger att förlusterna där försvagade också motoffensiven sen.
Man fick betala ett pris för det.
Precis. Och nu då så har man dragit tillbaka styrkorna och säger att det var för att skydda soldaternas liv. Liksom. Så lite olika resonemang där. Och vi får väl se vad som händer nu, för när en stad faller så kommer man ju få möjligheten att gå vidare till nästa.
Ja, just det, att man fortsätter framryckningen när man har momentum då.
Precis.
Kan vara ett scenario.
Ja, exakt.
Men jag tänker på, för att Men precis, för det är det man har fått intrycket av nu, att Ryssland liksom har det här övertaget. För den som kanske liksom inte hänger med lika mycket som du gör och läser alla nyheter, så fick man ju känslan ett tag av att bara okej, Ukraina är liksom framme med drönare nästan inne i Ryssland och det går liksom bra. Det kanske är svårt att säga, men liksom, vad är det som har lett till att man liksom har tappat det här momentumet, om man nu överanvänder det uttrycket lite grann kanske, men som Ukraina ändå hade liksom en skjuts i krigsföringen tidigare.
Nej, men man hade ju den där perioden där man verkligen blåste bort de ryska styrkorna, kändes det som. Det gick väldigt fort att ta tillbaka Cherson till exempel, och ryssarna trycktes över på andra sidan av floden Dnepr och sådär. Och efter det så var ju liksom, då väntade man ju lite på motoffensiven som alla pratade om.
Ja, den ukrainska motoffensiven.
Den ukrainska motoffensiven. Och den drog ut på tiden, den skulle komma under våren, man kallar det för våroffensiven. Mm. Det blev sommar och så drog den igång liksom. Men då hade ju Ryssland kunnat gräva ner sig ganska mycket och förstärka sina försvarslinjer. Och det är inte så lätt att anfalla. Man behöver vara fler som anfaller än som försvarar, så att säga. Det, försvararen har en fördel på det sättet. Och det gick nog inte alls så bra. Man kanske var lite för optimistisk kring hur bra det skulle kunna gå i den här offensiven. Så man gjorde inte de stora framsteg man hade hoppats på. Och så fastnade vi i ett läge där fronten i princip inte rörde sig så mycket. Mm. Det var små ändringar. Liksom. Man tog lite mark där, förlorade lite mark på ett annat ställe. Nu tappar jag nästan bort med vad jag skulle komma fram till här.
Ja, men då hamnar man i det liksom ställningskriget och liksom kanske tappade lite i sitt...
Precis, och det sammanfaller ju med två saker. Dels att stödet från USA då främst fastnar. Det fastnar i kongressen som inte godkänner fler leveranser.
Just det.
Och då försvinner mycket av ammunitionen till exempel. Mm. Och mycket av det man faktiskt behöver för att kunna använda alla de vapen man har fått. Och det har också blivit mycket svårare att locka folk till armén. I början så var det liksom långa köer vid rekryteringskontoren. Folk, många ville, eller såg det som nödvändigt att liksom försvara landet. Och ju längre kriget har pågått, desto färre är det som frivilligt anmäler sig. Så det finns soldater, jag pratade med krigsvetaren Ilmari Keike igår om det här. Och han har ju kontakter som är vid fronten och som har varit vid fronten med bara korta permissioner kanske i 2 års tid nu. För man saknar liksom manskap. Man kan inte rotera som man vill och man kanske inte heller kan ha så många soldater i försvar som man skulle vilja. Och det där är en stor fråga nu, hur man ska lösa det. Ska man ändra mobiliseringslagarna, vilket man förmodligen kommer göra? Hur kommer det se ut? Hur kommer det ta sig emot framförallt?
Samtidigt har man så här rapporter om från Ryssland att det är liksom fångar och hemlösa. Alltså liksom att man bara skramlar överallt. Liksom. Folk som kanske inte har så mycket val. Typ att det verkar finnas ett annat inflöde av trupper i Ryssland.
Ja, är man diktator har man ju den fördelen att man kan i princip göra vad man vill då. Använda hur mycket tvång som helst. En demokrati som Ukraina kan ju inte riktigt göra det på samma sätt. Så, och det är frågan, nu är det snart presidentval i Ryssland också. Efter det så det spekuleras ju, kommer det komma en ny mobiliseringsvåg då? Och de får in några 100 000 soldater till. Ja, men då måste ju Ukraina såklart också svara på det på något sätt. Så att det där är en svår fråga. Det finns ju, ja, jag kan prata hur länge som helst om det här, men det är politiskt känsligt i alla fall, för man måste ju tänka på framtiden också för landet. Det finns väldigt få 20-åringar i Ukraina.
Ja, just det. En liksom tid efter kriget också måste man ha i åtanke.
Men vad säger man från Ukrainas håll om situationen nu? Alltså, kan man hålla ut, eller liksom, hur krisigt är det?
Det är svårt att säga, för man vet ju inte riktigt hur stora förlusterna egentligen är. De berättar ju inte det, såklart. Och vi vet ju egentligen inte hur stora de ryska förlusterna är heller, utan det är det som Ukraina påstår. Att de har orsakat sig så stora förluster.
Och då är det hela tiden den här liksom propagandakrigsföringen man får ta hänsyn till också, liksom, psykologin.
Ja, man kan inte bekräfta liksom, hur läget verkligen är. Och man vet heller inte riktigt, nu när de faller tillbaka från Avdiivka till exempel, till andra försvarslinjer, hur bra, väl uppbyggda är de? Vi vet inte riktigt det heller. Så att det är ju svårt att säga liksom, hur stora chanser de har att hålla ut eller hur bra möjligheter de har till det. Men utåt sett så pratar man fortfarande om att man kan ta tillbaka alla territoriella förluster. Det ska vara samma gränser som efter Sovjetunionens fall, liksom Krimhalvön, de här separatistområdena i öster. Men i verkligheten tror jag man har fått ställa in sig nu på att nu blir det försvar. Liksom. Mm. Så att det man säger, ja, den retorik man har, kanske inte matchar alltså strategin, den militära strategin.
Ja, jag fattar. Mm. Vad säger man att man behöver då? Man är ju i det här skriande behovet av stöd från andra länder, EU och USA. Liksom, är det vissa saker som är på topplistan där?
Ja, men vi nämnde ju artilleriammunitionen såklart. Mm. Man måste kunna besvara elden liksom. Så det behöver man ju absolut.
Och där har Sverige varit... Eller är det inte till Archer-systemet som vi har varit och skickat?
Ja, precis. Vi har skickat ner Archer-system till alltså våra haubitsar, är det väl, tror jag. Ja. Jag är ingen vapenexpert så sett, men och Danmark gick ut här om veckan och sa att vi kommer ge hela vårt artilleri till Ukraina, för vi behöver det inte just nu.
Nej, just det.
Så att det görs ju saker på den fronten också från EU-länder. Men en annan sak som man vill ha är ju mer alltså robotar med längre räckvidd som man kan skjuta dels längre bakom, alltså längre in på de ockuperade områdena, eller från säkrade platser längre från fronten liksom.
Mm.
Så man kan i större grad så här, komma undan drönare och annat som kan slå till mot en. Och där har jag ju, det har ju varit lite känsligt, för man vill inte att man vill inte ge vapen som kan användas till att attackera Ryssland, alltså i Ryssland. Mm. Och eskalera på det sättet. Och det debatteras idag faktiskt i Tyskland om man ska skicka längre räckviddsvapen eller inte. Där har de sagt nej till en specifik typ som är liksom deras finaste vapen så att säga, deras Taurus heter den.
Mm.
För det har alltid varit lite känsligt, och så har det varit med alla de här vapensystemen, att stridsvagnarna, ja, det är lite, och sen går man med på det till slut ändå.
Mm.
Stridsflyg, nej, ja, och sen blev det ändå. Mm. Alltså det har liksom varit den här
förskjutningen
lite hela tiden. Man har hållit inne med det för att man är rädd för eskalera konflikten med Ryssland liksom. Mm. Att dra in fler länder och så vidare.
Vi ska inte nörda ner oss för mycket i liksom olika vapen och sånt, och jag vet inte om du kan svara på det heller. Liksom man slänger vilka frågor som helst på dig, Andreas, när du kommer ut. Men det var ju den här stridsbåt 90, eller vad heter den?
Just det,
som Sverige skickade. Och då blev man lite så här, min spontana var bara så här, vart används den? Liksom? Är det ute på floden eller är det nere i Svarta havet? Liksom, eller?
Jag skulle tro, nu gissar jag, att det är i floden Dnepr. Där att de har ett litet brohuvud, de håller en liten bit mark på andra sidan där också, Ukraina. Mm. Och det skulle kanske kunna ge ett, inte övertag ska jag inte säga kanske, men bättre möjligheter i alla fall.
Ja.
För det är ju en lång strandremsa liksom.
Ja. Ja, men intressant, för jag kände att jag inte fick någon kontext för den båten. Men det fick jag lite grann nu då.
Ja, en liten kontext.
Ja, men en liten i alla fall.
Men, Sveriges 7 miljarder då som vi har aviserat, och EU har ju också beslutat om att betala ut 50 miljarder euro då fram till 2027, förstår det som. Men det är liksom lite stopp i USA nu då för stöd.
Ja. Det är det. Det är ju framförallt det är bara republikanerna i kongressen som stoppar det här. De vill, för det låg ett förslag med stöd både till Ukraina men också till Israel.
Och
då,
okay.
Från demokraterna då, som gärna vill skicka iväg de här pengarna och ammunitionen och allt vad det nu kan tänkas vara. Men republikanerna vill knyta det här till striktare gränsregler. Att de vill liksom... har mycket hårdare regler vid gränsen mot Mexiko och på det sättet stoppa immigrationen mer.
Ja, det är ett ganska stort inrikespolitiskt spel som pågår där nu i valtider och så vidare, och så vet man ju aldrig riktigt vad som händer ifall det blir Trump som går segrande heller.
Nej, precis. Det spekuleras väl lite att han inte vill att det här ska gå igenom, för han vill kunna kampanja på gränssituationen. Liksom.
Ja, just det. Så då vill han hålla det liksom.
Ja, det vet vi inte om det stämmer, men det är så här, det har dykt upp i debatten att vad ligger bakom det här egentligen? För i senaten så har det röstats igenom ett stödpaket till Ukraina. Men den republikanska talmannen Mike Johnson i kongressen sen vill inte riktigt ta upp det här. Så att han kan liksom sinka det här ännu mer då.
Ja.
Och det blir väldigt mycket ordbråk där mellan Joe Biden och republikanerna.
Mm. Svårt läge i den amerikanska senaten alltså. Ja, framåt i alla fall. Två år har gått sedan invasionsstarten på lördag. Vi kommer följa upp detta på gp.se. Man undrar liksom hur länge. Finns det liksom någon som liksom har sagt någonting om någon ljuspunkt framåt? Hur länge kan det hålla på? Det är omöjliga frågor att liksom svara konkret på eller definitivt på. Men finns det någonting att säga om det? Om man blickar framåt?
Egentligen inte. Jag tror de flesta är inne på att det kommer bli ett långvarigt krig. Och kanske så att fronten kommer liksom stabilisera sig. Och att det blir lite som det var innan den fullskaliga invasionen. Att man hela tiden har den här frontlinjen med militär närvaro på båda sidor. Liksom. Men att kriget kanske stannar till där. Men det vet man ju inte. Det är ju, allting är ju spekulationer.
Och det är ganska inte helt lättberäkneliga krafter som vi har att göra med typ Putin. Liksom.
Nej, verkligen inte.
På det får vi se helt enkelt. Vi drar ett streck för nu och tackar dig Andreas Granat från GPs utrikesredaktion för att du var här och pratade med oss den här morgonen. Tack Andreas.
Tack så mycket.
We're back, nyhetskåren torsdag 22 februari. Och du liksom gör dig lite redo där borta, Linnea.
Ja, jag mår så gott. Jag vet inte varför jag är så peppad. Men det ska, alltså, nu ska det bli kurs.
Ja, det är det att du tar på dig lärarhatten lite grann kanske.
Ja, men det är liksom en kurs där jag också lär mig samtidigt. Ja. Vi lär oss tillsammans.
Du är så kunskapstörstande.
Ja,
och nu vet du att du kommer få lära dig.
Ja,
och det kanske är därför du är så glad med det.
Jag vet att jag kommer få lära mig. Vi liksom ska inte tassa kring det här längre, utan det här är nyhetskovens alldeles egna fågelkurs. Alla fåglar.
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Skinnborgasjön.
Bofinken är perfekt.
En liten jingle, ja.
Ja, bra gjort, Kalle. jag behövde inte ens be dig. Jag bara nämnde.
Jag bara fick en vision. Liksom,
hallå, ja. Ska vi inte ha en liten jingle?
Folk undrar, kommer han hinna? Liksom? Är det så?
Betyder det att ni kan trolla fram?
Kan trolla fram en jingle? Bara,
och så hade du gjort det redan innan lunch igår. Sinnessjukt snabbt jobbat. Men vi ska ha en liten kurs. En fågelkurs här
på förekommen anledning,
på
va?
Förekommen anledning. Det här började ju i tisdags. Jag satt här med Fanny och jag visslade ett fågelläte och liksom hade ingen aning om vad den fågeln hette.
Jag fick ett bra inslag.
Ja, det var ett jättebra inslag. Men det var liksom precis i början, så att får man ju ändå vara lite mer.
Det är lite friare.
Det har vi ju bestämt.
Ja, det har vi att bestämt. Får,
så kom inte här och kritisera.
Vi har sagt att det är okej. Okay.
Vi har sagt att vissling är okej just där. Men i alla fall, jag efterlyste då hjälp på Instagram. Lyssnaren Malin kom till min undsättning.
Wow.
Ja, jag blev så glad. Hon är biologilärare, visade sig.
För hon försökte då tyda din vissling.
Försökte. Eller? Det var en ganska bra vissling, skulle jag vilja säga.
Får lyssna tillbaka.
Ja, men hon är i alla fall biologilärare. Och det visade sig att hon, när hon pluggade, hade haft just en fågelljudstenta. Så de hade suttit i någon stor sal, antar jag, och lyssnat på fåglar på högtalare.
Ja, det var inte att lära bara...
Då får du vara väldigt bra lärare i så fall. Men i alla fall, hela redaktionen då, förutom Emily som är producent, visade sig vara jättedålig på fågelläten.
Jo,
faktiskt.
Om jag går till mig själv så ja, ja. Absolut.
Och då kände jag att vi behöver en kurs. Men jag kände också att det fanns inte intresse från redaktionen för att gå en riktig kurs i det här. Så då har vi en egen. Och vi ska liksom bara möta våren nu, tänker jag. Genom att lära oss en fågel i veckan.
Men det är mysigt ändå. Ja. Det kan vi väl unna oss.
Eller hur?
Lära oss lite.
Det finns så mycket dumt där ute, så vi kan väl ha lite fågelljud. Jag bad då lyssna Malin att ge mig tips på några enkla fåglar som man kan lära sig. Och det har vi fått nu. Så nu ska vi lära oss 5 fåglar en i veckan fram till påsk.
Ja, vi tar en i taget nu.
Vi tar en
ja,
i taget.
Ja, men vad skönt, för jag kände att det blev så översvallande.
Ja, det kommer inte bli liksom kaos fågelljud på en gång.
Utan det blir... Så jag spelar alla 5 samtidigt nu, klippt över överallt. Ni kanske får ni...
Särskilj dem, lär er dem. Vi kommer lära oss vad de heter, fåglarna.
Aha.
Hur de låter.
Ja.
Och jag kommer också lägga upp en bild på varje fågel på Instagram.
The whole package.
The whole package, och jag kommer också spara det i en höjdpunkt. Så när man vill kan man gå in och liksom plugga lite bara på fågeljulen.
Du har tänkt på allt.
Jag har faktiskt tänkt lite grann på det här. Kanske att vi har en liten tenta i slutet. Jag vet
det
inte.
Får vi se.
Det sa Emily sa ungefär exakt så också när jag föreslog det igår. Men jag tycker inte släppa detta.
Nej.
Så är det i alla fall. Den här veckans fågel då, för det börjar ju nu, kursen.
Mm.
Är du redo?
Kursstart.
Mm. Jag vet, välkomna jag måste typ så, allihopa till
jag måste gå och köpa liksom en nytt pennfack ja. Typ eller något sånt där. Men jag, nu har jag inte det, så jag är redo. Jag är så redo jag kan bli.
Vi kör ändå. Den här veckans fågel är redan utnämnd. Det är talgoxen.
Talgoxen.
Talgoxen
känner till.
Du känner till, ja men vad bra, då har du lite gott A-kursen här. Det var ju nämligen talgoxen som jag hade hört.
Det var det.
Och det var den jag visslade.
Typ lite osäker på hur den ser ut. Jag tror jag vet. Men, ja. Så
jag är också lite osäker för jag har inte prioriterat det nu eftersom det ändå bara är ljud där.
Just det.
Men den är ganska gullig, vill jag minnas. Vi tar och lyssnar på hur talgoxen låter. Är du beredd?
Ja.
Det kommer två gånger. Mm.
Jag slöt ögonen och typ drömde mig bort.
Ska vi ta den en gång till
bara? Jag kan göra det för jag typ mådde så bra.
Visst gjorde man. Gud, det här var jätteskönt.
Det var jätteskönt, det var typ terapi.
Det var som en mikromeditation.
Ja, fy, man bara står i stadens buller och så, ja, nej jag vet inte, man kanske borde ta sig ut i skogen, ibland känner man bara, ja, okej, men det var liksom ett återkommande.
Exakt, jag tänker som en minnesregel, har jag själv satt upp, det här är bara ett studietips, om man vill ha det, att man kan tänka sig att den typ ropar lite så, hallå, 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 hallå. Ja. Man kan liksom se framför sig talgoxen som, jag vet inte, kanske en äldre förvirrad gubbe.
Ja. Man vill bara koppla hallå. Det till namnet på något sätt.
Just det.
Ja, för annars blir det bara en minnesregel.
En
för
äldre
det
förvirrad oxe då?
Ja, kanske.
Med hatt.
Ja, kanske. Ett
man
litet
får,
tips.
Man får se.
Talgoxen låter, hallå, hallå, hallå.
Exakt. Mm. Det är den lite förvirrade talgoxen. En sista
gång.
Ja,
en sista gång. Och så sen, har vi, tänker vi hallå samtidigt.
Och så tänker vi hallå.
Mm.
Jag tror att jag ska börja lyssna på fågelljud ibland.
Oh, gud, jag kände det verkligen.
Det här var ju kanon.
Typ aldrig varit så lugn.
Nej.
Som jag var nu de
vad
sista
hände?
Tre sekunderna.
Ja.
Talgoxen är ju den här med gula magen ändå.
Jag bara, ja, den är lite gul, ja. Ja.
Det är den, närmare den så vill jag inte gå in på hur den ser
nej,
ut.
Nej, jättebra beskrivning.
Inte objektifiera den.
Nej, precis. Nej. Man kan ju se olika ut också bara för att man är talgoxe. Jag tycker att vi undrar oss...
Can you though? Lite kanske, men...
Man kan väl vara en funktionsvarierad talgoxe.
Ja, kanske man kan.
Ja. Ja. Vi undrar oss introt även som ett outro. Detta var alltså första delen i kursen. Gå in på Instagram senare idag så kan ni plugga på. Jag kommer lägga allt där. Alla fåglar...
I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen, Håkan Vaxegård, arrangerade trandansen vid Skinnborgasjön.
Bofinken är perfekt.
ADHD, superkraften.
Ja, just det.
Känner du igen?
Den har ju beskrivits så ibland.
Vissa har kallat den det, vissa som kanske vill ge den en liten positiv spin eller som bara liksom vill kanalisera det här man har inom sig till någonting fruktsamt, någonting konstruktivt. Det har väl också sagts av andra att det inte alltid är en superkraft nödvändigtvis. Det kan ju vara ganska jobbigt också.
Det kan ju vara sjukt jobbigt.
Det tror jag de allra flesta förstår. Ja. Mm. Att det inte bara är en superkraft.
Guld och gröna skogar.
Nej, nej, nej. Det kan vara ganska jobbigt med olika saker om man har ADHD. Men nu kommer ny forskning, det är därför jag tar upp det, som ändå verkar mena på att ADHD åtminstone evolutionärt kan ha varit en fördel. Jag tänkte att vi ska prata lite om
ja,
det.
Ja, berätta genast.
Historiskt sett, och då talar jag om människans liksom utvecklingshistoria, så tyder den här forskningen på att det ändå har kunnat vara till fördel då att ha en liten släng åt det dampigare hållet, säger inte forskarna, men ni förstår vad jag menar. It's okay. Vi kan skoja och säga damp.
Ja, förlåt, jag blev så, jag blev liksom genast drogs tillbaka till mellanstadiet.
Man gör ju det. Ja. Men du har gjort en resa det där med damp.
Det har gjort en
alltså,
resa.
Typ så här, det är säkert vissa som inte alls tycker det är kul att man säger det.
Nej.
Men typ att jag vet inte. Jag drar man det så här. Jag känner folk vad det är det. Så ska jag säga om sig själva. Men jag vet att det inte heller är ett argument för att man själv ska säga det.
Ska du fortsätta aware. Bara berätta nu?
Gräver där jag står. Nej, men det man menar på då är att ADHD har kunnat vara viktigt i människans liksom jakt på mat för länge sedan när man var jägare och samlare inte minst. Jag läser om det här i The Guardian, den brittiska tidningen, som skriver att amerikanska forskare under ledning av Dr. David Barak från University of Pennsylvania som har tittat på detta då genom ett lite, ja, men lite spännande experiment faktiskt. Jag vill berätta om det experimentet nu. Det är inte så att man har skickat ut massa människor på fältet för att leva som jägare och samlare.
Nej, det är inte så.
Ett gäng med damp, ett gäng tråkmånsar och en kontrollgrupp av något slag. Så är det inte, utan det är liksom en mer kontrollerad miljö då där man har låtit 457 vuxna spela ett slags dataspel där de ska samla in bär från buskar.
Och vilket kul dataspel!
Ja, vad roligt! Wow. Grattis min son på 13-årsdagen. Nu ska du få börja spela dator. Vi har varit strikta där, men nu är det dags. Nej, men då skulle man samla så många bär man kunde då i den här liksom digitala miljön på 8 minuter. Och ju mer tiden gick då, desto fler bär försvann från varje buske, naturligtvis. Mm. Och då kunde man välja, man hade ett val i det här spelet, att liksom hoppa vidare till en annan buske. Men då kostade det tid.
Okay.
Så att om man gick vidare i liksom jakt på en buske med fler bär, då gick också tiden snabbare, så fick man göra den här avvägningen då.
Just det. Om det ska var... jag stanna kvar eller ska jag hoppa?
Exakt, ska jag våga liksom? Mm. Mm. Och innan där man gjorde det här testet då med alla de här 457 deltagarna så screenade man deltagarna för ADHD-lika symptomer, som det heter i min översättning från The Guardian då. Mm. Och där ville forskarna vara tydliga med att man har liksom inte gett folk diagnoser.
Nej.
Diagnostiserat, så det är heller inte folk som har kommit in med ADHD-diagnoser, utan man fick själva ge svar på frågor kring ADHD. Man gjorde liksom en slags skattning därifrån liksom. Att ja, men man svarar på de här frågorna och utifrån det då så liksom, ja, placerades man in på en skala ungefär. Och då visade sig då att de personerna som liksom hade en högre ADHD-score, de var mer benägna att då hoppa vidare till en annan buske.
Okay.
Så man hade liksom högre ADHD-skattning, så bytte man då, ägnade kortare tid på varje buske och tog sig vidare. Och det visade sig då att om man gjorde det i det här spelet så fick man liksom också fler poäng. Man samlade fler bär.
Okej. Men då undrar jag bara, är man säker på att det, den winnen gäller även i verkligheten?
Nej, alltså de pratar ju om det här forskarna, liksom, det här är en indikation och man skulle liksom behöva göra vidare studier, men att det ändå tyder på att man då, alltså under den här perioden när man hade en nomadic lifestyle, alltså nomader som vandrade runt och inte bofasta, att man liksom, fanns en poäng i att vara en person som tände på gränser, gick före, vågade utforska, liksom inte säga och satt kvar vid sin lilla buske.
Nej, precis.
Liksom.
Man är ju väldigt dålig samlare om man letar bara på samma ställe hela tiden.
Precis.
Det så får att man
kanske
ändå säga.
Kanske liksom var en lite mer risktagande person. Kanske liksom, det är en annan forskare som man har pratat med, Michael J. Rice, för att liksom komplettera med en forskare från något annat universitet, från University College i London, som pratar liksom om att han är också väldigt tydlig med att ADHD för väldigt många är väldigt jobbigt. Liksom, ja. Så att alla vet det. Alltså vi är liksom tydliga med det. Men att det kan vara så att liksom, i vissa fall kan man fungera bättre i pressade situationer liksom, på att ta ett beslut och liksom genomföra det. Och att det skulle kunna vara gynnsamt i utvecklingshistorien då. Att man, ja, men liksom, maten börjar ta slut. Man just har det. Ett personlighetsdrag.
Gör,
att man,
liksom, någonting.
Gör någonting. Man vågar ta en risk, ge sig ut liksom, utforska ny mark. Ja, det kanske låter typ som att man drar lite väl stora växlar på att 450 personer har spelat ett dataspel liksom, men det går liksom
forskning.
Det är en forskargrupp som ju ändå liksom har intresserat sig för det här.
Det är inte ett LAN som vi har dragit den här slutsatsen från.
Exakt, och det är liksom inte kanske det första de gör på ämnet heller.
Nej.
Utan man har liksom tittat på det här ett tag och man vill då liksom utveckla, utvidga den här forskningen framåt, och det framgår inte exakt hur man ska göra det då liksom. Men att i en drömvärld hade väl varit liksom att skicka ut folk i någon sorts fältstudie.
Skicka
liksom
tillbaka i tiden kanske.
Det hade varit det absolut bästa. Mm. Att bara som dröm forskare högre resa 20 000 år tillbaka i tiden och kolla då. Hej, kan ni fylla i det här ADHD-skattningsformuläret och sen får jag bara betrakta er ett tag.
Ja.
Det kommer nog inte gå.
Nej.
Men i alla fall glada nyheter med alla för alla med ADHD för 20 000 år sedan. Vad ni som har ADHD ska göra med det här nu är väl mer upp till var och en.
Precis, liksom. Den som väntar på något gott är för 20 000 år sedan.
Det är den där tiden på morgonen nu.
Djurens djurnyheter, jag tror att jag vet det, det blir djurnyheter. Djurens djurnyheter, vad är det det heter, just det djurnyheter, pappa.
Nu då, nu blir det djurnyheter i kombination med rapport från TikTok.
Wow.
Mm. Den senaste veckan så har jag sett mängder och återmängder av videos som alla handlar om en rocka.
Aha.
Vid namn Charlotte.
Rockan Charlotte.
Rockan Charlotte, eller The Stingray då, som den heter på engelska. Det är ju lite coolare.
Ja,
Charlotte the Stingray.
På ett sätt, fast det är ändå rock and roll.
Mm, vad coolt det blev nu när du gjorde den hand.
Där är det.
Coola.
The official sign of rock.
Ja.
Vi låter andra bedöma.
Ja,
men den här stingrocken i alla fall, Charlotte.
Charlotte är gravid.
Okej.
Okay. Problemet, vad är det för problem undrar du?
Nej, det låter väl fullt naturligt.
Det finns ingen annan stingrocka i akvariet.
Ah, okej.
Okay. Hon har bott där i typ 8 år. Det har aldrig funnits någon stingrocka.
Fixa det själv.
I akvariet.
All the women are independent.
Ja, exakt. Hon är single ladies för hela världen nu, Charlotte. Men det finns... ja, så här är det nu. Hon har varit gravid då, dräktig kanske man säger när det är djur. Men skitsamma.
Mm.
Sen i september.
Mm-hmm.
Och det har ju spekulerats vilt då i hur kan hon vara detta? Tydligen så var det så att i liksom anslutning till att personalen då upptäckte att hon har liksom fått en som en så här, det buktar ut på hennes rygg. Det är tydligen så det funkar när rockor blir gravida.
Ja, okay.
Och personalen trodde då först liksom att shit, det här kanske är cancer eller någonting. Men så tog de henne till veterinären och då så visade sig att hon var gravid. Och i anslutning till det så upptäckte man då att hon hade märken från vad som kan vara ett hajslagsmål på kroppen.
Mm-hmm.
Och när hajar parar sig, hajar som också finns i det här akvariet ska jag säga, då är det tydligen ganska vanligt att man får liksom ja, någon slags slagsmålsmärken.
Men vänta lite nu, är det liksom en baby rock shark liksom, hajrockan?
Ja, men är det liksom en sting shark?
Ja.
Är det en shark ray?
Är det det, Linnea?
Det är ju det som TikTok är helt galna kring.
Forskarna på TikTok.
Ja, forskarna på TikTok. De är helt galna. De går och väntar och väntar och väntar. Och vet du, vilken dag som helst så ska Charlotte föda.
Wow.
Så att det är ju många som tror då att det kommer komma någon rockhaj.
Typ. En rocka med sån fena där. Exakt. Och jättevassa tänder.
Typ. Precis, någonting sånt. Men tyvärr.
Baby sting shark.
Ja. Alltså det finns ju en anledning till att hon har blivit så otroligt populär.
Ja.
Det är också att akvariet ger en uppdateringsvideo varje dag om Charlotte.
Jättebra jobbat på kommunikation.
Så det är ju liksom sinnessjukt jobb som pågår. Men det är inte, det kommer inte bli high rock bebisar.
Nej.
Tyvärr. Utan istället så är det så att akvariepersonalen då som har hand om henne på Aquarium and Shark Lab som detta är då, de tror då att det är liksom jungfrubefruktning, att det är liksom en, jag vet inte hur man uttalar det, men partenogenes.
Ja.
Det är någon slags sällsynt form av då asexuell reproduktion som har observerats hos vissa djur, inklusive fiskar, fåglar, insekter och amfibier.
Ja, jag känner igen ändå det här från något annat djur, men jag vet inte vad det var som var för
att man liksom,
för ett tag sedan.
Ja, man träffar kanske aldrig sin soulmate, man Nej. Löser det själv.
Man är så jävla singel att man evolutionärt bara förändrar hela sin biologi och blir gravid.
Jag ska bara kolla så det inte är något som har hänt medan jag tyckte på Charlotte. Ja, alltså förmodligen då. Tydligen så är det här, enligt vad jag har läst på The Independent, det första fallet just där en sån här rocka av den här arten, där det här sker.
Men blir det här vanligare? Det känns
jag så. Vet kanske inte. Kan det vara att vi läser mer nyheter nu för tiden för att vi har internet och så vidare? Kanske.
Och vi är vuxna också.
Och vi är vuxna och vi jobbar med att läsa nyheter. Jag vet inte, men vilken dag som helst så kommer Charlotte att föda. Jag kommer självklart uppdatera och vi får se om det kanske ändå finns en liten chans att det är en hajrocka.
–3,3 miljoner svenskar dricker för mycket alkohol.
–Det känns ju som majoriteten nästan av alla svenskar som dricker alkohol.
–Ja, av vuxna svenskar, typ. Det är CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som har släppt en ny rapport som kommit här under morgonen. Här.
–Oh, färskt.
–Färska siffror från dem. Och då snackar man alltså om alltså gränsen för riskbruk då. Och det är 41% skriver TT då av den vuxna befolkningen och en majoritet av alla vuxna som dricker alkohol. Guttormsson. Aldrig hört det namnet bara. Jag var bara tvungen att ta lite sats för att det skulle bli så rätt som möjligt. Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN, säger att den här siffran är väldigt hög, men han säger liksom att gränsen är framtagen utifrån statistiska modeller och konstaterar att drickande medför en stor risk, står det här då. Gränsen för riskbruk då, den presenterades ju av Socialstyrelsen i september. Det pratade vi om här då.
Det var ett liv.
Ja, men det överallt var ju det. Det var ju det här att 10 standardglas per vecka, eller 4 glas vid ett enskilt tillfälle, minst en gång i veckan i månaden. Precis, så om du dricker liksom 4 glas i veckan då under en månad över det,
just det,
då är det riskbruk.
Då är det nog många som kvalificerar in sig på riskbruk.
Ja, men det var väl lite det som blev snackisen, och Johan Persson, Folkpartiet. Det var länge sedan. Ja. Det trodde man att man hade liksom fått ur ryggraden nu.
Verkligen.
Liberalernas partiledare Johan Persson, han har ju varit skeptisk till det här tidigare i september då. Ja, men jag sa det tidigare i morse när vi löpet, att då kanske det lät som att det var nu han hade sagt det då, men han har varit skeptisk till det tidigare, liksom, att han säger att jag tror de flesta män i min ålder över 100 kilo, och där bjussar han lite grann, klarar av att dricka 4 starköl vid ett tillfälle utan att behöva missbruksvård då. Han var lite raljerad.
Så jag klarar inte det då?
Nej, du är bara en sån liten tjej.
Vad menar du med det?
Att du är en liten tjej som inte kan hold your liquor. Det är väl det Johan Persson säger, om jag ska tolka honom.
Vad är det annars?
Men han klarar det.
Han klarar det. Vad kul.
Kär.
Toppen. Alla
kär. Lång dessutom. Han löser det. Men ja, i alla fall. Så vissa, till exempel Johan Persson, tar väl de här uppgifterna då, som har kommit under morgonen med en ny passalt om att 3,3 miljoner svenskar dricker för mycket alkohol. Och det är ju lite alltså, sådär, de typ så... Ja, jag vet inte.
Egentligen är det väl som med många andra saker, att det bästa hade varit ingenting. Alltså, om man ska hårdra det så här, var ska gränsen gå?
Samtidigt så var Ina inne på det igår, att det finns liksom en viss då, utifrån den rapporten som hon pratade om, att det här med liksom ett måttligt drickande ändå kunde visa på att så här, folk som ägnade sig åt någon slags måttligt drickande mådde typ bättre. Nu har jag inte den exakta formuleringen framför mig, men typ mådde kanske bättre psykiskt än en grupp av de undersökta som inte drack alls då.
Just det.
För att liksom, ett måttligt drickande, det spekulerade vi lite ändå, men då så här, skulle kunna liksom ha att göra med att man har typ ett socialt liv också.
Just
det är en umgängesform att ta sig ett glas sådär liksom, och att, ja, jag vet inte.
Och de som är nyktra, de kan inte vara med
nej,
på det.
Nej, de sitter hemma och surar. Önskar att de hade kunnat vara fulla liksom.
Önskar att de var en man som vägde över 100 kilo så de hade kunnat hantera det.
Önskar att de var Johan Persson helt enkelt.
Ja.
Alltså.
Nu ska vi följa upp en sak för några veckor sedan när jag riktade kritik mot barn.
Det gjorde du, ja.
Ja, eller det var inte jag. Jag läste ju en nyhet såklart. Men jag bara tyckte att det var väldigt roligt att få vara lite elak mot barn. Det är ju liksom förbjudet annars. Så att nu var jag det i grupp.
Tror
mot
det
dem.
Är förbjudet.
Jo.
I många sammanhang.
Men, okay, men låt reta höra. Barn lite grann då. För att det var ju den här nyheten om att barn inte kan klippa.
Ah, just
de kan
det.
Inte använda sax.
Nej, det,
var, det fanns en bild på ett tygstycke där det var enligt uppgift ett barn som hade försökt klippa rakt. Ah. Och det såg ut som att jag hade försökt klippa som, jag vet inte vad. Alltså det var verkligen inte rakt.
Att du hade gjort det till.
Ja, hey, verkligen gjort mig till. Klippt zigzag och då, allt möjligt.
Lite den klippningen man tänker på när man använder uttrycket klippt och skuret.
Nej, absolut inte. Nej. Och så dagen efter så kom ju också rapporter då om att barn har svårt att göra kullerbyttor också.
Ja, så att det var dubbla smällar för barnen.
Dubbla smällar för barnen. Ja. Precis, de får jobba på sitt lobbyarbete här nu efter de här hårda smällarna. Men nu läser jag i alla fall på SVT att efter de här då, eftersom SVT skriver den senaste tidens larm om att rörelseförmågan bland de yngsta blir allt sämre, vidtas nu en rad åtgärder på skolor runt om i landet. Det verkar vara Lilla Aktuellt som har besökt två olika svenska skolor där saxträning och kullerbyttor nu står på schemat.
Vilken ålder sa du det? Är det, då, eller?
Det vågar jag faktiskt inte svara på. Det står
det är
inte
vuxengymnasiet
här.
På Lindholmen.
Vuxna barn gäller detta. Nej, men det verkar vara någon slags mellanstadie tror jag, om jag gissar utifrån vilka barn det är som är med på det här klippet SVT har.
Och de sitter i saxskola alltså?
De sitter i saxskola och får öva på att göra kullerbyttor.
Saxskola, inte kullerbyta med sax va?
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det får man inte.
Man får
knappt gå med sax.
Nej.
Fick jag hålla på att säga.
Jag har ju faktiskt saxskola hemma med mina barn.
Ja,
men där
det.
Handlade
det
lite om hur man just tar sig framåt.
Säkerhetsaspekten.
Säkerhetsaspekten kan jag säga. Hur man liksom inte springer då med en sax framåt i högsta hög.
Är det liksom du som är skyddsombudet hemma?
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Det skulle man verkligen kunna säga.
Men det var ju först då tidningen Ämnesläraren som skrev om att flera slöjdlärare noterade då att barn har svårt att hantera sax. Och sen var det Idrottslärarföreningen och Svenska Gymnastikförbundet som höll med då i en debattartikel på DN Debatt där de gick hårt åt barnen och sa att de inte kan slå en kullerbytta. Och nu har då Lilla Aktuellt varit ute och haft kontakt med flera lärare som uppger då att man nu har börjat anpassa undervisningen för att då täppa till de här luckorna i barnens motorik.
Ganska snabba på åtgärder där.
Väldigt
snabba.
De kanske
har haft koll på det här innan det blev
en
nyhet.
De kanske fick liksom ett incitament och liksom, nu gör vi det bara. Till exempel då Esperödskolan i Uddevalla, där gör elever klippövningar för att bli vassare med saxen.
Där satt den.
Ja, det känns viktigt att kunna använda händerna på olika sätt, säger Maja som går på skolan. Word, Maja.
Ja, verkligen.
Det tror jag verkligen att du har rätt i.
Jag vill inte tänka sig att de var så här, stod kanske och pratade någonting så där. A, B, C, D, bara, släpp allt! Gör kullerbyte med sax! Här alla saxar bara, vi måste get on top of this shit.
Ja, verkligen. Ja. Det är som en sån kaststjärna kan man också göra. Det ska man inte göra. Men ja, så är det i alla fall. Nu ska de öva sig och bli bättre.
Snart.
Efter kritiken. Barnen övar.
Snart har vi en hel generation där ute som kan göra helt otroliga saker med saxar.
Ja.
Tre kortnyheter. Kanske till och med fyra innan vi slutar.
Ja, men då vill jag ha en kort nyhet på de fyra. Jag vill faktiskt ha också en liten del.
Du kan hoppa ut. Jag hoppar in. Jag trodde inte du hade någon mer.
Nej, jag
du
vet.
Vet du vad det är? Nu tar jag resten av alla nyheter själv här.
Nej, men jag hade ingen egentligen, men sen kom jag på en.
Ta din dator
sluta
ifrån
ta
dig.
Mitt manus här.
Det har sagt ganska mycket country här i veckan. John Andersson var här igår. Countryvågen sveper fram över Sverige. Göteborg öppnar nya countryklubbar. Gunilla Persson har dansare med cowboyhatt. Jajamän. Och Lasse Stefans var det väl? som ska uppträda i Melodifestivalen.
Ja.
Ja, nu på deltävlingen på lördag. Och samtidigt då så har det skett någonting historiskt i USA på countrytema, nämligen att Beyoncé toppar Billboards countrylista.
Mm-hmm.
Det har aldrig tidigare skett att en svart kvinna har placerat sig som nummer ett där.
Aha.
Så det är historiska saker vi talar om. Jag läser detta på Omni som refererar till tidningen Rolling Stone då.
Ja, för hon har släppt något nytt album.
Ja, hon har släppt ett nytt album. Hon släppte en låt som premiärspelades vid Super Bowl som heter Texas Hold'em. Jag kan spela en jättekort bit av den, hoppas jag.
Nu spelar du väldigt kort.
Ja, nu är det kort. Ja, det var så kort.
Var det så kort?
Så kort så du inte ens hörde någonting.
Ja.
Kanske inte liksom gav en jättehärlig bild av hur den låten är, men du hörde att det var lite akustisk gitarr
där
då, liksom.
Ja.
I videon så står de med en sån finger gun.
Aha.
Och skjuter.
Okay.
Bland annat, det är inte det enda hon gör. Du känner väl Beyoncé.
Hon
kan ju dansa och
det kan
möjligt,
hon verkligen. Liksom.
Så det är första nyheten. Någonting historiskt har skett och den har strömmats över 19 miljoner gånger igår då när den här nyheten kom ut. Det var första nyheten. Pling! Har inte förberett med ett
jättebra,
sånt ljud, men fortsätta musiknyheter. P3 Musiknyheter rapporterar att Israel nu har berättat att vad deras bidrag till Eurovision ska heta.
Mm.
Behöver inte berätta för dig att det har varit ganska omtalat det här med Israel i Eurovision.
Nej, det har ju kontrovers. 10 000 namnunderskrifter på Island bland annat för bojkott.
Och svenska artister har varit ute och det har varit snack i Finland och lite här och där om att Israel borde bojkottas, tycker vissa. Vissa tycker det inte och så vidare. Men Israel vill skicka bidraget October Rain till Eurovision. Och
ja, det behöver man inte ha jättemycket fantasi för att kunna tänka sig vad folk associerar till.
Nej, precis. 7 oktober. Mm. Ja, alla förstår liksom. Det är ju dit tankarna förs såklart. Israels public service-bolag KAN, K-A-N, säger inte vad låten handlar om. De liksom vill inte gå ut med det. Men ja, i sociala medier, skriver Peter Musiknyheter och Peter Nyheter, så spekuleras det om att den handlar om Hamas-attack den 7 oktober. Då.
Mm.
Och ja, vi... Det kommer ju ge extra kraft i den debatten självklart när det närmar sig Eurovision då, som väl är i maj, va?
Det är i maj om inte jag är helt fel ute.
Mm, nej, men det tror jag. Och EBU har ju tidigare sagt att de bedömer att israeliska public service-bolag uppfyller alla krav och att tävlingen ska vara opolitisk.
Mm.
Då är frågan om den titeln är politisk eller inte. Vi hade ju Carl Moberg här för ett tag sedan som liksom gav oss en resa genom alla gånger Eurovision faktiskt har varit politiskt.
Mm.
Okej, det var andra nyheten.
Mm.
Orkar vi med? Det gör vi.
Ta en sista.
Pling! Det är liksom någon sorts kultursvep det här.
Ja.
Då får Ronja Rövardotter premiär.
Men det var ju den jag hade tänkt att jag skulle
ta. Den nu
så
då.
Nu tog du ju den ändå.
Ja, men berätta.
Nej, men vet du, jag har inte den uppe här, så kör du.
Då var du inte så förberedd. Kanske var bra att jag hoppade in och tog alla nyheter.
Ska vi ta det här snacket efteråt?
Jag är inte jätteförberedd jag heller. 28 mars, det har ju ändå varit en resa för Ronja.
Ja, exakt. Det var ju jättelänge sedan som jag trodde det var du och Ina som pratade om hur ska det här gå egentligen?
Ja, för att det var ju på Viasat och vi vet ju alla hur läget ligger på Viasat ungefär.
Ja.
Sådär.
Sådär verkar det
vara. De liksom tittar ner i ett helvetesgap av röda siffror i budgeten.
Ja. Aj, aj, aj.
Kom hit, säger någon till revisorn där.
Ja.
Inte för jag tycker om det, men... Det ser för jävligt ut de här siffrorna.
Men nu kan de dra ett vårskrik.
Ja, Netflix har ju köpt upp detta då. Och den 28 mars så får vi se då Sverre Gudmundsson, Pernilla August, Kristoffer Wagelin och Johan Ulveson och Maria Nora bland andra som ger sig ut då för att göra... Eller ja, då får vi se den helt enkelt.
Just det. En förlust på 9,7 miljarder meddelar Emily att Viaplay såg i det här helveteskapet då.
Okay,
förra året alltså.
Siffror.
Ja, det är en ganska stor förlust utan att veta vad hela summan är av deras omsättning.
Samma siffror som Borkafestet förlorade när de liksom gick upp och mergade med Mattisborgen.
Ja. Men vilka synergier.
Verkligen, de kunde ju samtidigt röva för två där.
Precis.
Sista nyheten. Bing! strejk stänger Eiffeltornet.
Nej.
Jo, Eiffeltornet brukar öppet alla dagar, men sen i måndags får besökarna vända om. Personalen strejkar igen, det är en endagsstrejk. De är missnöjda där. De har varit det ett tag sen att liksom ekonomin och underhållet ser för dåligt ut. Det börjar liksom förfalla Eiffeltornet, och då vill de inte vara med.
Förfalla?
Ja, att de tycker att underhållet är för dåligt i alla fall, och det tolkar jag som att det är någonstans förfaller.
Ja, det känns ju skönt att någon bryr sig om underhållet på Eiffeltornet. Man vill ju inte vara där uppe om det riskerar att så att säga rasa.
Det vill man verkligen inte. Det är förhandlingar mellan facken och Paris stad och driftbolaget, men de står still då, så det kan bli strejk även fortsatt här. Tornet har runt 7 miljoner besökare varje år. 3/4 av dem är utländska turister som får stå nedanför. Ja, men jag har faktiskt varit det.
Jag med.
För länge sedan.
Jag med för länge sedan.
It was okay liksom. Jag minns inte. Men det var, gick trapporna ganska bra bit.
Ja, det gjorde jag med, eftersom att jag inte gillar hissar. Det gjorde jag inte på den tiden heller. Men jag tyckte det var toppen.
Det får avsluta nu.
Det får inte avsluta, för jag har en till grej.
Wow, ja. Sista snabbnyheten.
Jajamän, jag kommer inte ge mig. Vi kan sitta här i 2 timmar och plinga varandra för att få sista ordet.
Bara läsa från TT och
vi
GP.
Bara, ja, visst, till slut går vi in på vad som helst. Bara Aftonbladet läser jag på. Statsministerns hemliga säkerhetsplan hittades på gata. Obs, det gäller inte våran statsminister.
Okej.
Jag kände att jag ville lägga till det. Det är alltså Norges statsminister blir det ju då, Jonas Gahr Støre. Mm. Det hittades där ett dokument på en gata i Trondheim där det stod detaljer om var han skulle befinna sig minut för minut. Det går ju inte.
Det låter ju för dumt för att vara sant nästan.
Eller hur? Det gör ju faktiskt det.
På en lapp liksom?
På ett dokument. Så det kanske var ett A4 liksom. Information som låg och skräpade på en gata och hittades då av förbipasserande, rapporterar NRK. Och jag läser det på Aftonbladet då.
Typ lite som hans dagsschema, så här itinerary.
Det är så jävla dumt. Säkerhetsplanen var döpt till, håll i hatten nu, Operation : statsminister Jonas Gahr Støres besök på Røros.
Røros?
Ja, vad nu det är. Men det är väl en plats, antar jag. Ja. Det var ju fruktansvärt tydligt. Kunde de inte använt några kodord eller någonting?
Ja, eller hur?
Ja, det handlar i alla fall om ett besök som skulle äga rum. Och tydligen så fanns det information om då vilken bil han skulle åka i, vem som kör bilen, hur många livvakter som följer med, vilka livvakterna är och vilka vapen livvakterna kommer att bära.
Det var väldigt detaljerat.
Väldigt detaljerat. Geir Arne Sjöhagen, som är chef på Trondheimspolisen, han tar kanske i lite i underkant. Det är olyckligt att det här kommit ut, säger han.
Balanserad man.
Ja, det kan man väl i alla fall säga.
Personnummer till och med skriver
Emily. Jag ser det. Ja. Alltså, kom igen.
Identitetskap på honom.
Ja, visst.
Nu är det Facebook personer, Marketplace.
Det är ju i och för sig väldigt lätt. Ja, i Sverige är det ju i alla fall väldigt lätt att hitta någons personnummer. Men det känns ju onödigt att skriva ut det.
Ja. Ja, man undrar lite hur det här gick till om någon liksom i deras Säpo liksom.
Ja.
Gick runt med det här. Hur var det nu igen? Vilket vapen skulle jag ha?
Exakt. Var det att och håll inte då på att springa runt med det på stan. Nej. Det stod också datum på. Det var då i förrgår, så i tisdags.
Ja, okej. Så man undrar om det var liksom schemat för samma dag, för i så fall kanske det är lite så här svårare för en eventuell illvilligt sinnad person att bara cancel everything. Men, nu ska jag begå ett attentat.
Vet typ. Du
men jag har det här läget, det är för bra för att stå över.
Exakt. Vet du, jag minns nu att jag Ekot har också rapporterat om den här nyheten. Och det här pappret hittades och lämnades in till polisen på måndagen. Mm. Besöket var på tisdagen. Mm-hmm. Men det var tydligen först efter besöket hade genomförts som liksom polisen fattade att det var det gällde på något sätt.
Aha.
Så det var som att ingen kanske hade liksom tittat riktigt på de här dokumenten.
Nej, det har blivit helt bra Norge nu.
Nej, det känns inte
toppen. Där får ni skärpa er lite grann.
Ja.
Tackar för nyheten som vi har något att prata om i det här programmet.
Tack så mycket.
Där är vi alltså 5,5 snabba nyheter som avslutade dagens nyhetsshow. Ett koncept vi kanske liksom får titta lite på.
Kanske.
Men åka av var det i alla fall. Och det har varit hela morgonen egentligen. Jag började prata om kriminalvården ju. Om faktumet, nyheten att intagna har lyckats komma ut på internet via smart-tv-apparater.
Ja.
Detta trots att de inte ska ha internet, punkt slut, vilket vi hörde.
Exakt.
Och vi gled in lite på liksom den generella stora utmaningen för kriminalvården som råder just nu.
Exakt, och jag berättade om ett beslut i Alabamas högsta domstol då, där de har nu beslutat att embryon har, även embryon utanför kroppen så att säga, har samma juridiska status som ofödda, som födda barn, ska jag säga, som andra barn.
Det var ju väldigt intressant.
Ja, och det här kan ju då få stora konsekvenser förutspår experter då för liksom hela IVF och provrörsbefruktning i hela Alabama.
Väldigt intressanta citat där från Högsta domstolen baserade på Bibeln. Där.
Mycket Bibeln hade de som källa.
Ja, mycket Ukraina och Ryssland blev det när Andreas Granat var här på lördag. Det är 2 år sedan Ryssland inledde den fullskaliga invasionen, sitt anfallskrig mot Ukraina. Och vi talade lite om hur läget ser ut nu vid fronterna. Ryssland har skaffat sig ett övertag vad det verkar. Hur har det gått till egentligen och vad tror man kommer ända framåt? Det hjälpte Andreas oss med. Och vi hade ju också fågelskola. Första avsnittet.
Det heter Fågelkurs.
Fågelkurs.
Vill jag bara säga. Nyhetskommens fågelkurs. Ja. Första liksom tillfället på kursen, uppropet, hade vi idag.
Varför är det så viktigt med brandingen kurs och inte skola? Är det liksom tråkigare vibbar på skola?
Jag vill att det ska vara en kurs. Ja. Det, för det är också lite seriöst.
Ja, just det. Och det kanske känns lite mer så kursgård, att man kommer iväg liksom,
ja,
lite avbrott.
Ja, eller liksom högskolekurs.
Ja, just det.
Ja, men i alla fall, vi lärde oss talgoxen. Mm. Hur den, vad den heter och hur den låter. Och jag kommer lägga ut på Instagram hur den ser ut så att man kan gå in och plugga där. Shoutout då till biologiläraren Malin, våran lyssnare, som har hjälpt mig med faktaunderlaget.
Och vi kommer väl återkomma till segmentet någon gång i veckan sådär.
Absolut.
Medan vi liksom
varje
välkomnar
vecka.
Våren.
Ja, varje vecka lär vi oss en ny fågel.
Mycket bra, detta var nyhetsshowen. Du har varit Lina Rönnqvist, jag har varit Kalle Berg, ni har varit våra lyssnare. Producent har varit Emily Hagbard. Vi säger tack för idag, hörs imorgon.
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.